Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En 12-volt skruvdragare från McTools för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej och välkomna till lucka 7 av Kolla Svenskens julkalender. Den här julkalendern är så pass simpel att den innebär att det kommer podd varje dag fram till jul. Vilken jävla fest. Det är mycket för att vi hade så himla kul i våras när vi poddade varje dag, och då tänker vi att vi gör det igen nu. Det är också en slags kampanj kan man säga, för vi vill podda så mycket som möjligt även 2021, men nu finns inte de ekonomiska förutsättningarna riktigt att göra det. Nu kommer en hund springande. Hej Stefan! Så här är det då. Om du vill ha mycket podd från oss även nästa år, då får du gå in på patreon.com/kollasvensken och lösa det. Vi säger tack till Tom Ekström, Pontus Duvefelt, Tobias Eriksson, Svante Hildeman, Tom Enningsson, Morgan Alpadie, Johan Åsbrink, Gustav Eierfelt och Oskar Olsson, som sen vi spelade in sist har gått in och varit hjältar. Patreon.com/kollasvensken alltså. Det finns tydliga mål och nivåer där inne. Gå in och kolla runt lite och ge vad som passar just dig, vad du har råd med. Vi är nästan uppe i 2 avsnitt i veckan målet, och det innebär ju att vi kör 2 avsnitt i veckan från och med nu till the end of time, och sen kommer vi upp i 3 målet, och så till slut kommer vi till det där stora målet som är att vi kör måndag till fredag varje vecka resten av våra liv, och du kan vara med på vägen. Gå in, kolla runt lite, se vad du har råd med. Tack så jättemycket till alla er som är där. Nu, lucka 7 av Kolla Svenskens julkalender med den fantastiska Kevin Bader. God lyssning! Hej och välkomna till Kolla Svensken, Sveriges fräschaste sport- och fritidspodd. Också den enda dagliga, tror jag. Förutom en till som vi återkommer till alldeles strax. Men den är kortare, säger jag. Det är som vanligt med mig, Marcus Tapper och Jonte Tengvall. Hallå!
Hallå!
Och idag igen med Kevin Bader, som väl gör den andra dagliga podden, va?
Guten Tag, guten Tag!
ni kör bara vardagar med headlines, va?
Vi kör bara vardagar, så ni kan ju titulera er som den podden som kör varje dag. Vi kör vardagar bara, måndag till fredag med headlines med Fredrik Pavlidis. Mm.
Jag hade faktiskt en lyssnare till Kolla Svenskan som hörde av sig häromdagen att så här, det är så himla skönt när vi har lagt ut på morgonen, vilket vi brukar lägga ut vid lunch ungefär. Men för de gångerna vi lagt ut på morgonen så har han börjat jobba liksom perfekt, så att han lyssnar på headlines först och sen vår podd, och sen är tåget klart och han är framme på sitt jobb. Tyckte jag, finaste morgonrutinen jag har hört.
Gud vad mysigt.
Ja, verkligen. Men det är ju en podd där ni går igenom, det har vi pratat om förut, men det är liksom veckans rubriker, eller det gårdagens rubriker i fotbollsvärlden. Hur har det varit nu den här, är det fortfarande väldigt mycket corona eller?
Nej, faktiskt inte. Nu är det som tur är mycket mer det själva sportsliga. Fredrik Pavlidis som står för 99,9% av innehållet stiger upp klockan 3 på morgonen och läser igenom samtliga stora tidningar i världen och plockar ut då delikatesserna. Och under våren var det ju tyvärr extremt mycket corona. Jag minns i början på året 2020 när han började komma med coronanyheterna. Nu börjar det hända saker i Kina, och sen börjar det skrivas i engelsk media om tänk om corona skulle komma och Liverpool inte skulle få vinna ligan. Och man tänkte att det inte var verklighet, och nu sitter man här nästan ett år senare och tänker sig jäklar vad det gick. Men nu är det i alla fall betydligt positivare vindar. Speciellt med tanke på att till och med publik fick komma in i Premier League-arenorna i helgen. Så det var trevligt.
Ja, men skönt att höra, för att det känns som att man alla vet corona nu. Vi orkar inte läsa mer.
Det räcker.
Exakt.
Om det. Men om du får dra liksom snabb biten då, du som har koll nu, vad är den snackisen liksom senaste veckan i det topp 4, topp 5 ligorna?
Snackisarna, i Italien har det självfallet varit Maradona. Det är ingen snack om saken, om Napolis nya hemmaarena som döps om efter honom. Sedan har det varit mycket snack om Zlatan. Man kanske tror i Sverige att man blåser upp honom här, men i princip varje dag skrivs det om Zlatan med stora rubriker i Gazettan. Och då överdriver jag inte alls. Så mycket Zlatan i Italien. I Spanien har det väl framförallt varit det intressanta läget med Zidane i Real Madrid. Han har ju kniven mot strupen lite där. Hur ser det ut? De ställs mot Gladbach härnäst. Måste vinna i Champions League. Samtidigt har det också snackats mycket om Barcelona och kaoset där. Om man tar sig vidare då till England har det ju som sagt varit publiksnacket och sen Mourinho. Han har ju verkligen växlat upp och blivit en gamla Mourinho igen. Varit mycket...
Hans kommentar igår var ju otrolig.
Ja, han har ju kört mycket djur kommentarer senaste. Han jämför ju Spurs med en pony. Att han försöker ta bort pressen från laget och säga att man inte är där än, att man måste först äta upp sig för att bli en hingst eller någonting sånt. Så det har varit mycket, mycket Mourinho den senaste tiden i England, och det är ju väldigt underhållande.
Ja, men visst var det igår att han sa: de slet som djur, missförstå mig inte, jag älskar djur.
Ja, det stämmer alldeles utmärkt. Alltså det är José Mourinho i ett nötskal. Han verkar må bra just nu, om man säger så.
Ja, verkligen.
Mm. Och sen i Tyskland har det varit mycket snack om Bayern München, deras framfart, mycket rotation där, men framförallt i det tyska landslagslägret där Joachim Löw har, trots det historiska nederlaget mot Spanien 6-0 för ett par veckor sedan, fått sitta kvar som förbundskapten och få leda landslaget även under kommande EM.
Ja, det har väl varit, jag trodde nästan att det var så här, ja men nu är han sparkad, för att det man läste var ju bara så här spekulationer om vem som skulle ta över, så jag var faktiskt rätt chockad när det kom ut att han är kvar över EM. Men han har väl någon slags sånt klassiskt fotbollmanager-krav nu, va? Semifinal eller ryk?
Exakt. Det är semi i EM nu kommer den sommar, annars får han ryka, och om han lyckas nå semifinalen så kommer han ju få stanna kvar sitt kontrakt ut om inte något galet händer, och hans kontrakt går ju ut 2022, och de drömmer ju om, det skrev tysk media om, att kunna plocka in Jürgen Klopp till landslaget, för att man har ju ett hemma EM 2024. Klopps kontrakt med Liverpool sträcker sig dock till sommaren 2024, så frågan är om de kan lyckas locka till sig Klopp innan dess för att på något sätt säga: kom till oss, led landslaget, bli älskad av alla och njut av en fantastisk fest på hemmaplan. Vi får se hur det går.
Skulle inte de kunna gynnas rätt mycket då av om Liverpool tar ligan i år igen? För då känns det ju ändå som att det är större chans att få bort Klopp om han har två raka ligasegrar och Champions League innan det, att då känns han nästan lite klar i Liverpool.
Liksom. Jag håller med. Jag har också tänkt på det, om de vinner Champions League eller ligan en gång till. Men sen var det en god vän till mig som är Liverpool-supporter som sa också någonting intressant. Och det är ju att han börjar ju få upp de här unga spelarna nu mer och mer. Och jag kan tänka mig, likt om vi tar FM, heter det relevans nu igen, att när man tar upp sina egna unga spelare på ett sätt, då blir man ju mer fäst vid laget. I alla fall jag blir det. Alltså jag har väldigt svårt att lämna en save om jag har tagit flera unga spelare till A-laget och gjort dem till givna spelare. Och det kanske blir fallet med Klopp. Jag vet inte.
Jag hoppas alltså, att han tänker i football manager termer hela tiden också.
Exakt. Han skippar alla presskonferenser och
ja, ja, han är inte där på försäsongen.
Vad fan tråkigt med kuppen. Jag tar semester. Ja. Ses i nästa liga med. Men han skulle ju faktiskt också kunna ha någon slags legacy-tanke, för att han är ju verkligen en tränare som, om han vill, har han ju läge att gå in i ett slags Alex Ferguson. Mm. Alltså ha Liverpool i 15 år och bara liksom kötta hem titlar nu. För att han har ju ett lag och ett klubb och ett truppbygge som är helt otroligt där liksom. Så att om han vill det så har han väl också bli otrolig legendchans här, va?
Ja, det tror jag verkligen. Speciellt också hur han andas ju Liverpool på så många sätt och vis, likt han gjorde i Dortmund. Han är ju den här galna tysken som är så passionerad och älskar att på något sätt driva fram sitt lag och fira med fansen. Man såg det ju igår när fans var på Anfield, att han löser upp på ett helt annat sätt. Det var inte samma, nu vann de ju rätt så överlägset, men det var inga kommentarer så mycket kring spelschemat eller något annat. Det var bara ren glad njutning.
Mm. Jag har en till tysk tränarfråga. Mm. Jag gjorde en sändning igår och fick ett otroligt storm mot mig för att jag hävdade att jag inte tycker Hasenhüttl har gjort så mycket i Southampton än. För att min take på honom var väl att så här, ja, det var ju otroligt att komma tvåa med Leipzig den säsongen. Liksom. Men att han kanske inte gjort så mycket i Southampton tycker jag inte. För det var då angående vilken tränare man helst skulle ha i Premier League. Liksom. Och då var väl min take på honom att så här, han är en ganska bra tränare, men han nämns lite för ofta i liksom topp 5-skiktet i relation till vad han presterat. Liksom. Hur högt håller du Hasenhüttl och hur högt håller man honom i Tyskland?
Alltså, jag håller ändå honom rätt så högt. Självklart är han inte där uppe och nosar bland de allra största nu när vi har nämnt Jürgen Klopp, men jag tycker ändå att han har gjort jäkligt mycket. Om man tar då det han har gjort i Leipzig, han är ju lik Nagelsmann och Rangnick, hela den skolan som kör den där offensiva stark pressfotbollen, gegenpress. Samtidigt är det ju svårt i ett Southampton där kanske når de största topparna likt det han gjorde i Leipzig, men jag tycker ändå att han har fått en form av stabilitet. I början såg det ju väldigt, väldigt skakigt ut, men nu har han ju kunnat få igenom mer och mer, och jag tycker i vissa avseenden har de gjort det jäkligt bra. Samtidigt är det som sagt, alltså, det är ingen tränare som jag skulle kanske sätta på någon topp 5-lista eller så.
Man håller honom ju givetvis över Arteta som vi ju pratade om just då såklart. Men det var mer, han känns som en klassisk sån, lite det jag och Jonte var inne på igår med klubblag, men att det finns liksom de här hipster gillade och han känns ju extremt hipster-kompatibel, Hasenhüttl.
Mm. Ja, jag förstår kopplingen. Jag kan se den.
Får man dyka in här bara och liksom, vi vet ju att vi kommer få lyssnarstorm annars om vi inte säger att han är österrikare och inte tysk.
Stämmer alldeles ut, men jag tänkte faktiskt komma till det också.
Han är tysk kopplad.
Ja, absolut. Men det kommer ju vara någon som bara, hallå?
Ja, just det, och då känner man sig alltså fånig när man bara, jag menade tysk fotboll. Och de bara, nej, det gjorde du inte.
Det är så svårt att komma tillbaka i efterhand och säga, jo, men du vet ju annat.
Men han är ju precis som ni är inne på, han är ju väldigt kopplad till tysk fotboll. Han är ju tränat Ingolstadt och Leipzig och innan dess Aalen, så han har ju varit i den tyska fotbollen väldigt länge. Och sen kan jag förstå att för vissa som kanske inte är så insatta, då tar de snabbt ihop det bara. Men det är viktigt att var tydlig, helt rätt.
Om man ska gravitera in mot Bundesliga fotbollen nu då till slut. Jag tänker vi kan vänta lite med svenskarna. De ska vi såklart gå igenom både Bundesliga och Zweite Bundesliga, svenskarna. En efter en ska du grilla som hur det går. men först, vi följer ju faktiskt i den här podden bara svenskarna. Så utanför dem, vad har varit grejen den här säsongen? Schalke går väl inte blunda för till exempel, va?
Jag kan väl, vi behöver inte ta en story för långt, men jag kan ju säga så här, de har ju inte vunnit på de senaste 26 ligamatcherna. Det är den 17 januari de vann senast. Och det där spektaklet fortsätter att bara falla och falla djupare. Det är verkligen som ett brinnande tåg som har kurs mot Zweite Bundesliga på alla sätt och vis. De har nu senast stängde de av en av nyckelspelarna Harit för hans uppträdande i en ligamatch. Han bytte sig ut efter 38 minuter. Sen använde han ett par välvalda ord mot tränaren Baum som inte tränaren gillade så mycket, så han blev avstängd. Sen har de brytit kontraktet med Ibisevic, anfallaren som hade kommit in till den här säsongen. Han kommer lämna klubben nu till årsskiftet. Så det är så mycket kaos i den här klubben på alla sätt och vis. Det är, om man vill spela Football Manager, om vi kopplar dit igen, och vill ta upp ett lag med tanke på dess logistik. Alltså de har alla förutsättningar i världen att vara ett topplag i Tyskland och till och med vara ute i Europa och göra ett avtryck. Inte vinna, men vara där uppe, för att de har en ungdomsakademi och de har allt runt omkring. Så man bara tänker, fan, varför fungerar det inte? Men det är genomruttet rakt igenom.
De får försöka få tillbaka Kevin Kirani.
Det hade varit magiskt.
Ja, det är mitt Schalke 2005-06 eller något.
Helt rätt.
Gerald Asamoah.
Vilka andra har vi som är tydliga åka ur kandidater den här säsongen? Mainz har vi pratat om ganska mycket här.
Mainz är ju det laget. De tog ju inte den här omgången innan en viktig seger när Quaison nätade bland annat. Men därefter mötte de nu Bielefeld i svenskmötet som vi kommer in på senare. Och där förlorar de ju, och det är ju det laget som jag ser som den stora kandidaten tillsammans med Schalke i nuläget att åka ur. Mm. Sen är det ju Bielefeld som också är där nere. Jag tycker ju personligen att laget Bielefeld är bättre än de här två, men de är ju också där nere. FC Köln är också ett lag som har haft det väldigt svårt, tyvärr också svensk koppling där. Så det blir tufft, men i slutändan tror jag ändå att det är Schalke och Mainz som ryker.
Det är tråkigt att det känns som det har varit många säsonger där det alltid är svenskar som slåss mot varandra om vem som ska åka ur Bundesliga. Men å andra sidan gör de det alltid så himla bra i Schweiz. Så det kanske är...
Ja, vi får hoppas att de håller sig kvar på något vänster. Någon av dem i alla fall.
På andra sidan av tabellen då, hur ser toppstriden ut den här säsongen? Blir det Bayern München som vanligt?
Alltså det är ju svårt att se att ett annat lag vinner ligan. Med det vill jag verkligen understryka att ligan inte är tråkig eller död på ett sätt. För att det är så extremt underhållande. Bayern München mötte ju Leipzig nu i helgen och matchen slutade 3-3 och bjöd verkligen på allt som man älskar med fotboll. I alla fall jag. Bayern leder på grund av det resultatet med 23 poäng. Strax bakom hittar man nu faktiskt Bayer Leverkusen som har smygit där bakom och gjort det jäkligt bra. De har 22, sen har man Leipzig där uppe som hugger med Nagelsmann, och strax bakom där har man Dortmund. Så det är en spännande kamp, vart även lag som Union Berlin har kommit upp där bland toppen. Nu tror jag inte de kommer stanna kvar där, men vad de har presterat och gjort den här säsongen är oerhört imponerande. De åkte dock på en riktig bitter derbyförlust i fredags när de ställdes mot Hertha Berlin. Så det var lite tuffare för dem. Men det är en rolig kamp. Det är många lag som gör det bra. Och jag tror den här Europakampen och speciellt Champions League-kampen kommer bli extremt intressant. Bayern har redan en biljett. Det kan man inte sticka under stolen med. Men de andra tre platserna kommer bli jätteintressanta att se vilka som tar dem.
Vi kanske kan använda det som en brygga in i svenskarna. Du kan få ta oss igenom listan sen, Jonte, men vi kan väl börja där i för detta Union Berlin och numera Köln. Var det ett felsteg av Sebastian Andersson? För visst kändes det som att han ville ta ett litet steg uppåt, men att det går mycket bättre för Union Berlin än Köln, och han har ju gjort en mycket sämre säsong, va, än innan.
Ja, han har ju haft skador. Han har haft problem med ett knä, så han missat matcher, och även nu senast hoppade han in först. Så att han har haft det lite tuffare. Sen ska man också se att Union Berlin har, nu ska man låta lite negativt, men i och med att Sebastian Andersson lämnade Union Berlin Och har de värvat in andra spelare, värvat bland annat in en gammal hederlig veteran vid namn Max Kruse. Jag vet inte om ni känner igen honom, men han har spelat i Werder Bremen bland annat. Och han har gjort det jäkligt bra. Men det har betytt att Union Berlin spelar mer en passningsfotboll. Förut var ju Sebastian Andersson centrumet med att man tjongar upp bollen, han suger ner den och sen därifrån tar man det vidare. Nu spelar de en annan fotboll som fungerar väldigt bra för dem och de gör bra resultat. Köln däremot har haft det tufft. Tränaren Gisdol har inte riktigt hittat rätt och de har ju också tappat anfallsjätten Cordoba som har gått till Hertha Berlin, så Sebastian Andersson har stora skor att fylla, men jag tror ändå att det kommer gå upp för Köln, för det de har i laget, då ska de inte vara där nere. Men för Sebbes del har det bara blivit 2 mål och 1 assist på 9 matcher, men jag tror att det blir mera. Det är jag säker på.
Har han tappat sitt momentum lite i och med det i tysk fotboll? För att visst var han ganska omtalad förra säsongen. Alltså just framförallt som duell- och nickspelare. Men han gjorde ju också rätt mycket mål och sådär.
Stämmer. Jag skulle väl säga mer att man ser just nu att hans skadeproblem har satt hinder för honom. Och att han fortfarande har en väldigt positiv bild i Tyskland, men han måste ju självfallet nu leverera när han väl kommer tillbaka, och det blir ju tuffare konkurrens för att man har en gammal hederlig fransk anfallstargetspelare vid namn Modest i laget som också har varit i kylboxen men också kommit tillbaka nu från skador, så det kan bli en konkurrenssituation där mer och mer också för svenskans del, men jag tror ändå att likt många tyska tidningar skriver att Sebastian Andersson kommer spela från start med spelare som Duda till exempel som har gjort det jäkligt bra.
Jag låter Jonte fortsätta utfrågningen om svenskarna, och man kan alltid gissa vart Jonte ska börja om det är en svensk i Tyskland, men vi får se om jag har rätt.
Det här känns som att du peggar upp det för min fina favorit ju. Men var skulle man annars börja i Tyskland om man inte börjar med Oscar Wendt den här säsongen? Han gjorde han 2 mål förra veckan. Nu är det måndag, men 2 veckor sedan då.
Precis, han gjorde 2 mål för 2 veckor sedan, både i Champions League och i ligaspelet. Och det är jäkligt kul tycker jag för Oscar som har gjort det jäkligt bra. Han har ju varit själv inne på det, att han är ju inte första val längre när Bense Baini är tillbaka. Han har ju varit i corona och så. Men nu under den här tiden när han har varit borta har Wendt verkligen fyllt skorna på bästa möjliga sätt. Och jag tycker att han ska ha stor eloge, Oscar. Han är ju 35 år gammal, men han gör fortfarande sitt jobb, har en hög lägsta nivå och bjuder verkligen upp i det här Gladbach som försöker på båda fronter, både i ligan och i Champions League, att hålla en hög takt.
Det känns som att de har varit i Champions League förut, men aldrig varit riktigt nära på att ens gå vidare i gruppspelet de gångerna jag har liksom tittat åt deras håll.
Nej, alltså de har ju verkligen ett superläge nu. Och det ska ju mycket till att de ska misslyckas, kan jag tycka ändå. Det är ju självfallet, det är ingen lätt uppgift att man ställs mot Real Madrid och ska lyckas där, men med tanke på vad de har presterat och gjort och skapat in för poäng senaste tiden så tror jag ändå på dem, för att de har ett riktigt intressant lag. Vi har varit inne på det tidigare, men de har en bra defensiv grund, och samtidigt har de här spetsspelarna framme med Plea och Thuram, och sen har den här gamla FM-talangen Embolo också kommit igång igen. Ja, han är 23 år bara fortfarande, så han har också börjat hitta rätt, så det är jäkligt kul tycker jag. Vad glatt bara skickar.
Visst, jag blev väldigt glad när han nätade sist Oscar Wendt, för att efter matchen, det här att han gick ut först själv och sa så här: det blir att fira med öl, som är härligt redan där. Men också att tränaren då fick hoppa in så, en öl, Oscar, räcker. Det var så liksom pappa på gymnasiet stämning runt hela, tyckte jag mycket om.
Ja, det känns som att de har bra stämning där i Gladbach.
Men det måste vara veckans matchtips ju, att se Real Madrid Mönchengladbach på onsdag i Champions League, för att bara hoppas att Real Madrid åker ur och att det är Oscar Wendt som gör det. Men vill du, jag har sett att du kampanjar hårt på Twitter, Kevin. Vill du lyfta din Oscar Wendt till landslaget kampanj i den här podden också?
Jättegärna, och först och främst vill jag också tacka för de fina varma orden som ni pratar om förra veckan i podden. Det värmer oerhört mycket. Men kring Oscar Wendt är det ju så att jag tycker verkligen att han förtjänar en plats i EM-truppen. Jag vet att han är gammal och jag vet att det är ingen så här framtidsplan med honom, men i och med de här Zlatan-tiderna vart man tar tillbaka spelare och man försöker på något vis försonas, då tycker jag att det vore jäkligt fint om man kunde ta tillbaka Wendt och ge honom den här EM-upplevelsen. Jag vet att det finns en konkurrenssituation, med det menat betyder, tycker jag inte att han måste starta, men var en del av truppen. Ludvig Augustinsson är väldigt skadebenägen, vem vet vad som hände där. All respekt till Martin Olsson och resterande vänsterbacken, men med tanke på att Oscar Wendt har spelat 10 år i Gladbach, alltså ett decennium i en toppliga och spelat regelbundet i princip, nej, det finns inget annat än att han borde vara med i truppen.
Det står vi bakom fullhjärtat, tror jag.
Det kan också kröna hans karriär vackert ju, eftersom jag ju slog fast efter Kroatien-matchen att Sverige vinner EM. Så det hade varit rätt fint för honom att få det på CV:t också.
Det hade varit fantastiskt.
Ja, visst. Okej, när vi är på vänsterbacker så är ju Ludvig Augustinsson näst på tur. Han har varit lite skadad, men han har ändå lyckats slå in 3 assist eller någonting den här säsongen.
Mm, alltså, det är det som är så fint med Ludvig Augustinsson när han väl inte är skadad, och det är att han levererar. Han är duktig, han gör ett bra jobb. Jag såg i kicken nu senast, fick han, jag tror det var en 3 eller så. De förlorade ju dock förlorade igår mot Stuttgart, tung förlust där, men Ludvig, han gör det bra. Han har nu gjort 7 matcher och 3 assist, och han fortsätter leverera på en bra nivå. För hans del tror jag ju ändå att det skulle nog vara bra om han hittade en ny adress i en bättre klubb som huserar i Europa sammanhang tycker jag mera, för det är där han ska spela egentligen, men han måste ju få bukt på sina skador framförallt.
Ja,
vi snackade ju om honom som, alltså för typ 2 år sedan, att nu är det liksom dags att gå till större sammanhang. Alltså, vad har han för status nu? Alltså, hur stort sammanhang är han välkommen i, om du förstår hur jag menar?
Jag tror ju tyvärr att han kanske, nu han är ju inte gammal, alltså han är ju 26 år om jag inte misstår mig, men han har ju inte riktigt spelat korten rätt i nuläget tycker jag. För att det känns som att han hade en plan att stanna kvar.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket.
Jag är i med ett tag och sen tar nästa steg därifrån. Han har gjort det väldigt taktiskt med från Göteborg till Köpenhamn till Bremen. Men nu är det som att han har stannat kvar och inte riktigt vet hur han ska ta sig an nästa äventyr. För att det som jag läser i Tyskland också, det är inte så att storklubbarna eller så köar för att signa svenskan. Precis.
Ja.
Och det är väl det som jag tycker är lite synd. Jag hoppas att han nu får fortsätta vara skadefri och göra en jäkligt bra vår och kanske ett jäkligt bra EM, så att en stor klubb i Tyskland tänker det här. Oscar Wendt vinner tillsammans med Ludvig Augustinsson EM i Sverige. Jag vet inte att jag ens har sagt det i min egna mun nu när jag tänker efter. Jag vill ju se Tyskland vinna. Men vi ser att det går jäkligt bra för dem där. Oskar Wendt tackar för sig efter 10 år i Gladbach. Och vad händer då? Jo, Marco Rose tar upp luren och vill ha en ny svensk in i laget. Och han tar in Ludvig Augustinsson till Gladbach. Det hade varit något.
Perfekt arvtaget.
Tårögt. Ja.
Tårögd blir man ju över Robin Quaison också, va? Inte en supersäsong den här gången.
Nej, han hade ju sin poängstarka säsong förra året när han gjorde 13 ligamål. Han var... Det är bara extremt tycker jag. Alltså, jag kan förstå att folk kanske rycker på axlarna på 13 mål. Vem gör inte det? Jag i alla fall inte. Men Robin Quaison i ett bottenlag i Tyskland gör 13 mål. Jag tycker det är extremt imponerande. Den här säsongen har det blivit 2 mål och 3 assist. Haft det tuffare, blivit lite bänkad då och då. Men jag tycker ändå när han väl spelat, han försöker. Nu senast mot Bielefeld gick det inte bra. Men han har ju en skön toppnivå. Men hans kontrakt går ut nu till sommaren. Mainz har själv sagt att de inte kommer förlänga. Så att för Quaisons del kommer det ju nu verkligen att gälla att leverera. Och visa Europa vad han har i bagaget. Och vad han kan göra på planen. Och sedan i EM kanske göra ett jäkligt fint mästerskap. Och sen få ett nytt kontrakt. Och jag hoppas ju personligen att det är i Tyskland. Men det vet man ju inte.
Nej, det var ju lite rykten i somras. Jag vet inte vad som var det hetaste av alla. Det var Burnley och sånt som var på gång. Det kändes ju så där, men det var ändå...
Det var ju Lyon också faktiskt. Som sades vara väldigt aktuellt om då Depay skulle gå till Barcelona.
Ja, det hade ändå varit något. För det gör han väl snart.
Ja, man tror ju det, men jag hoppas inte att heter det, han inte är borta från radarn där än. Men ja, vet inte. Han är som sagt också bara 26 år gammal. Jag tror 27, ett år äldre än Ludvig. Så han har ju fortfarande mycket tid kvar, så att säga. Speciellt om man tittar på Zlatan, men Zlatan är Zlatan.
Ja, jag kan inte räkna med det på alla spelare liksom. Man ska också... Man ska inte glömma heller när man räknar mål och sånt att Tyskland har ju 4 matcher färre än alla andra storligor. Så...
Snyggt.
En viktig poäng. Emil Forsberg då, han gör väl ändå en bra säsong, tycker jag det känns som, så här i inledningen. Det är att vi det känns som att han alltid spelar en timme bara och sen blir utbytt. Men han gör det ju bra egentligen.
Ja, verkligen. Jag skrev igår ett blogginlägg om just hans comeback. För att jag tycker att det är årets comeback. För att i början på året skrev tysk media och jag själv också tänkte det också att när Dani Olmo anlände till Leipzig att det var början på slutet för Foppa. Och sen var det ju en vår som kantades av petningar. Forsbergs fru gick ut på Instagram och kritiserade tränaren. Alltså det var verkligen, alltså nej, det kommer inte fungera. Forsberg kommer lämna i sommar. Men sen kom ju corona, eller corona var redan där, men det som corona gjorde, och det är ju det ekonomiska, och jag tror ju att det har självklart en viss andel i det hela beslutet som Leipzig tog där och sa i somras sen att nej, vi behåller svensken, räkna med honom. Och han har verkligen kavlat upp armarna och gjort det så jäkla bra. Han fick chansen från start i början på säsongen för att flera nyckelspelare var skadade som Sabitzer. Så han har ju suttit mest på bänk nu under våren. Men sen har han tagit för sig. Om man tittar på pappret ser det kanske inte så jäkla imponerande ut med 3 mål och 3 assist. Men han har varit extremt vital i deras spel och gjort det jäkligt bra. Och nu senast på Bayern München i helgen gjorde han både en assist och ett mål. Han klev av planen när Leipzig ledde med 3-2 och blev också tillsammans med Koeman bäst ratade spelare i matchen och är uttagen i omgångs 11 enligt Kicker. Så jag tycker Foppa har verkligen gjort en supercomeback nu och det börjar bli lite mer den Foppa man såg en gång i tiden säsongen 16-17 när han var Europas vassaste framspelare. Så det är jätteroligt tycker jag.
Ja, det känns väldigt härligt. Jag tycker vi har sett det i landslaget också, men vi, i podden har vi mest pratat om att det kanske är för att han har liksom nya lagkamrater i landslaget som är roligare att spela med. Men det är ju uppenbarligen att hans egen form är bra också.
Oh ja, det känns som att han har verkligen hittat rätt nu igen och hittat en formbalans. Och han har ju spelat nia vissa matcher till och med i Leipzig som har gjort jäkligt bra. En falsk nia roll där som han blir väldigt involverad i spelet och får vara punkten av uppspelsfasen och sånt. Så det är häftigt.
Ja, men är du med på vår spaning från igår att det är så himla konstigt hur ofta han blir utbytt i 60 minuten, alltså även när han gör det bra, att han, visst blir han det varje match?
Mm, han blir väldigt ofta utbytt. Jag tror framförallt att nu är det ju också på grund av United-matchen på tisdag. Den är extremt viktig för Leipzig. De måste vinna för att ta sig vidare. Sen vet Nagelsmann, och han har också punkterat det flera gånger, att han är väldigt skadebenägen, Forsberg. Han har lätt att skada sig och han har de senaste 2 åren varit on och off hela tiden. Så jag tänker mig att han verkligen inte vill överbelasta Forsberg när han ändå har flera duktiga spelare till förfogande. För att Leipzig har, tycker jag, en av de bredaste, intressantaste trupperna i Tyskland. Och det är det också som är så jäkla häftigt då, att Forsberg, trots att flera nyckelspelare är tillbaka, att han fortsatt har förtroendet. De har ju tagit in Sir Alex Sørloth, som de kallar honom i Tyskland. Norrmannen, anfallaren som inte alls riktigt har kommit in i det hela. Han har ju bara gjort ett mål. Ett väldigt viktigt mål, för det var nu senast i galna möten mot Basaksehir i Champions League. Det 4-3 målet där. Men målskyttet har inte funnits där. Och nu när Timo Werner har försvunnit behöver man en stabil punkt där fram. Och Foppa har verkligen varit en del av det.
Ja, det känns ju skönt på många sätt, får man inte säga. Sebastian Andersson har vi ju redan nämnt lite grann och också varit skadad och sådär. Men ändå gjort ett par mål. Vad tror du, kommer det bli någonting i Köln det här? Eller är det liksom en eller två halvdana säsonger och sen flytta hem?
Jag tror ändå att han kommer hitta rätt mera i alla fall. Sen är det ju svårt att uppnå den succén som han haft i Union Berlin tidigare och så. Han har ju alltid levererat plus 10 mål de senaste säsongerna och jag tror att han kan nå den nivån igen, men det är tufft. Folk börjar läsa honom mera. Han har varit rätt så omskriven, så att man vet ju om hans styrkor, och jag kan tänka mig att försvararna går in extra hårt mot honom, så det är ju inte lätt på det sättet. Så jag hoppas väl att han håller ett tag till i Bundesliga och sen, ja, varför inte återvända hem till Allsvenskan?
Ja, men det känns ju som nästa steg. Han är ändå 29 också. Alltså det känns ju som i somras var då det fanns ett potentiellt lite större steg. Men att nästa steg är väl Allsvenskan eller sidledes i Tyskland, så att säga.
Om inte nu plötsligt ett bottenlag i Premier League behöver en sån nödlösning och sen plockar man in Seb Andersson som den här klassiska target. West Bromwich som bara vill tjonga upp bollen.
Det hade ju ändå varit något.
det är också ett bra steg att gå från West Brom hem till Allsvenskan som hemvändare sen. Lex Rosenberg.
Har vi lärt oss. Det är ett konstigt halvår bara i och för sig om han ska vara i Köln. Men det är. Okej, vi klättrar neråt till vår favoritliga, såklart hit Schweiz.
Men nu missar du ju Bielefeld-svenskarna först.
Ja, men de är ju här, ja, såklart. Men de står i fel ordning, det är därför. Goa Bielefeld-svenskarna. Det är inte så mycket att prata om i och för sig. Det är ju mest att Oskar Linnér är väl klassisk andra målvakt. Och Joakim Nilsson känns som att han har spelat alldeles för lite. Jag förstår inte det här att de har ratat honom riktigt.
Nej, det är ju tyvärr så att den där nederländaren Mark van Horn har fått ta platsen framför honom. Nu senast var dock Pieper, den tyska mittbacken, skadad. Så Joakim Nilsson startade och gjorde det bra mot just Mainz när de vann. Och jävligt roligt att se. Han gjorde sin andra startmatch i Bundesliga dessförinnan han hade startat när de mötte Dortmund, när han också gjorde det bra. Så jag hoppas väl på att Nilsson kan få mer speltid. Men det är tuff konkurrens där, för att Van der Hoorn har verkligen korten på sin sida på grund av att han har den där rutinen som man ser upp till, och Piper har gjort det också bra. Så vi får se där. Vi hoppas i alla fall att Joakim Nilsson får fortsatt förtroende från start, för att jag tycker han förtjänar det, speciellt efter fjolårets säsong.
Mm. Absolut. Då kan vi äntligen få landa i min egna landslagskampanj. Succén Branimir Hrgota i Greuther Fürth.
Wunderbar.
Som levererar så in i bomben.
Ja, det gör han verkligen, verkligen. Och det ska man verkligen heller inte skratta bort eller vifta bort. För att det han gör i Greuther Fürth är väldigt fint. Och de ligger ju uppe i toppen av Zweite Bundesliga, strax bakom Holstein Kiel och Branimir Hrgota, som inte bara är anfallare från start. Han är också lagkapten, ska understrykas, har gjort det riktigt bra. Han har varit deras nyckelspelare, och jag vet att Kicke skrev senast om det, att han är en spelare som kan avgöra på egen hand. Alltså han har hyllats väldigt mycket i tysk press den senaste tiden. Han har gjort 5 mål och 2 assist på 10 matcher, och med den formen och den farten han har, tycker jag verkligen att man ska hylla honom riktigt ordentligt.
Ja, det är en märklig resa ändå, för det kändes ju som att han har varit på väg ut i ingenstans i 3-4 år nu sedan han kom till Frankfurt, och det inte flög riktigt, men det känns som att han jobbar sig tillbaka ändå. Och Fürth är väl inte, rätta mig om jag har fel, men det känns inte som ett superlag heller han spelar i.
Alltså, Greuther Fürth är en lite mindre klubb, men som på små medel har lyckats väldigt bra. Jag tycker att managern Stefan Leitl har fått ihop det här laget. Det är, om jag inte misstar mig, den minsta truppen i Zweite Bundesliga. Jag tror de är bara 22-23 man. Alltså verkligen, det är tight grupp som har jobbat ihop sig väldigt bra just nu. Och jag hoppas ju på att de kan kanske till och med ta upp sig. Alltså, de har ju ett par starka namn som man kanske känner, jag vet inte om det säger någonting, gamla Bayern München talangen Julian Green från USA. Han är i det laget. Man har till exempel också en annan Bayern talang Tillman, kanske inte lika välkänd i svenska öron, men sen är det ju även dansken Berggren, Emil Berggren, stor, stark, från Twente en gång i tiden, också spelat i Mainz. Ja, ni hör kanske inte det sexigaste namnen på det sättet, men där Hrgota verkligen har tagit ett stort tag kring det här laget och lett dem i rätt riktning.
Det är härligt att se ju. Kristoffer Petersson, mindre härligt senast ju, men ändå helt okej, va, under säsongen annars.
Ja, alltså det, hela Düsseldorf har det tufft just nu. Jag tror Ove Rössler har nog skrikit sig hes den senaste tiden. han har det inte lätt just nu. Men de tog en extremt viktig seger i helgen mot Darmstadt. Vann med 3-2, ligger 11 i ligan och kämpar sig uppåt där. Och Kristoffer Petersson har fått ett par starter nu, gjort en assist, men för 2 veckor sedan, eller ja, åkte de ju på riktig käftsmäll när han förlorade mot Bochum med 5-0, och där Petersen hade en viss huvudroll där han drog på sig ett rött kort efter knappt 5 minuter. Så det, nej, det var ingen vidare match för hans del, men jag tror ändå att han kan hitta rätt i Düsseldorf, och jag hoppas att han får mer speltid där och förtroende. Men det är inte lätt, det är en tuff liga.
För oss som följer svensk fotboll mycket så vet man ju att han tränas ju av Ove Rössler där, som väl är känd för att inte vara dunderförtjust i enskilda misstag, va? Att han petade Erdal Rakip i 14 matcher för att han missade markering på en hörna typ. Alltså, kan det här vara något som Rössler inte är svinglad på Petersson för just nu?
Ja, det återstår att se. Jag har inte hört något säga vart han säger att svenskarna inte får spela mer, men vi får helt enkelt avvakta det hela. Som tur är var det ju en dålig laginsats hela den matchen. Så det var inte bara på grund av det, skulle jag säga, ändå om det var en stor del till förlusten. Så vi får se om Ove har något gott öga för svenskan eller inte. Det blir spännande att följa.
Ja, det blir det verkligen. Niklas Hult, ny i Hannover på säsongen. Spelar ändå och gör det väl ganska bra, va? Får man ändå tycka. Det är inte ett superlag heller, men han levererar väl.
Ja, det tycker jag. Han spelar rätt så regelbundet nästan varje match. Han har till och med nätat en match. Då fick man se den här kanske mindre otippade bilden Hulken gör mål på Hannovers sociala medier. Men jag tycker det är roligt att se. Han far fram på sin vänsterkant där och gör ett stabilt och bra jobb. Och jag tycker att han har hittat väldigt rätt i det här. Nu har jag inte följt honom så mycket under hans karriär, men jag tänker mig få husera i Zweite Bundesliga och kanske till och med chansen att nosa på ett avancemang. Känns som rätt nivå för honom, för att han är ändå en nyckelspelare. Jag har svårt att se att han kanske skulle leverera i en större klubb så mycket mera, men ja, vi får se om han hamnar någon annanstans i Tyskland också. Men just nu sitter han väldigt bra i Hannover.
Ja, det var ändå ett oväntat karriärsteg, känns det som. Han har ändå gjort liksom varit ganska ordinarie i Grekland. Mm. Först i Panathinaikos och sen i AIK Aten.
Men han kanske vill ha lite stabilitet från det grekiska. Ja, det kan... all respekt i Grekland, men det jag har hört med betalningar och annat, så kanske det är trevligt med det här klassiska tyska inrutade konservativa.
Man klarar nog bara så många år i Grekland. Alltså.
Ja, han var väl på plan när ägaren kom ut och veva med pistol, va?
Oh, just det var ju när de mötte vad heter hon nu? Pauk, va?
Mm, ja, men jag tror att han var på plan då, att man kände så himla mycket att här hör inte Niklas Hult hemma med sin liksom vaxtofs och sitt snälla uppsyn.
Efter den matchen ringer man ju agenten och är så, hallå.
Snälla, ta mig härifrån.
Underskattad karriär då, Niklas Hult, det är för en annan gång. Svante Ingelsson i Paderborn, de åkte väl ur i fjol, va?
Exakt, de åkte ur i fjol.
Men det är inte heller en sån. Det är det roliga med tysk fotboll, tycker jag. Alltså, varje gång det går upp ett nytt lag till Bundesliga så är man så, de här ska väl inte spela i Bundesliga.
Ja, så är det ibland verkligen. Paderborn var ett sånt fall, definitivt. Rätt så underhållande i vissa drag. De har vissa spelare som jag har fastnat för, en anfallare vid namn Mamba. Väldigt härlig, och de har också andra rätt så duktiga spelare, men de hör ju inte hemma i Bundesliga. Men jag tycker Svante Ingelsson, han har gjort det bra. Han får starta i princip varje match. Jag tror inte han har petat en enda match, kanske något inhopp här och där, men han har nog spelat varje match från start som jag har sett, och även stått för en poäng, och ja, jag tycker han gör det stabilt. Men ni har kanske bättre koll på Svante Ingelsson och hans karriär tidigare i Kalmar och så, men han gör ett stabilt jobb. Han känns väldigt så här, ska man säga, man vet vad man får av honom. Det är inte så att han sticker ut likt kanske en Robin Quaison i fin form eller så. Han gör det bra. Enkelt sagt.
Man ska också säga att han är ju liksom bara 22. Nu man tänker ju honom som äldre, i och med att det känns som länge sedan han gick till Udinese och började bli utlånad och det aldrig blev något liksom. Men det är ju ändå, han var ju liksom 19 då, så att han har ju en ganska lång karriär framför sig, och gör han det bra och är stabil i Schweiz nu, så finns det säkert mer att hämta för Svante Ingelsson, tror jag.
Och det ska ju understrykas att det här är ett lån bara från Udinese. Det är inte så att han har gått till Paderborn för all framtid.
Nej, han har inte varit kanon i Udinese heller. Han har inte knappt spelat någonting, för han har varit på lån. Men det kanske blir någonting nu då. De är väl upp och ner också.
Man ska aldrig glömma att de är så himla unga ibland heller.
Ja, precis.
Vi står ju också bakom honom, eftersom han ju heter Ulf Ingel i mellannamnen, vilket är det bästa vi vet. Svante Ulf Ingel Ingelsson är ju ett 5+ namn. Alltså.
Det är svårslaget.
Det ska alltid in.
Verkligen.
Sist men inte minst, kanske den mest stabila svensken i Zweite Bundesliga i Sebastian Olsson i St. Pauli. Han spelar väl jämnt?
Han spelar jämnt, och han spelar om det är ytterback eller om det är ytter. Han spelar ständigt, och det är väldigt kul att se, tycker jag. Han gör ett jävligt bra jobb där. Pauli som hela tiden kämpar om att gå upp, har det jäkligt tufft den här säsongen. De ligger näst sist. De har verkligen fått en dålig start. De förlorar nu senast mot Eintracht Braunschweig med 2-1. Och frågan är om de håller sig kvar i ligan. Som tur är det många lag som inte levererar på högsta nivå. Men jag hoppas ju personligen på att Pauli stannar. Inte bara för Olsson, även för laget i sig, för att jag tycker att de ska vara där i Zweite. Så vi får se, men som sagt, Olsson spelar regelbundet. Han gör det stabilt och bra. Är också bara 27 år gammal, om jag inte är helt ute och cyklar. Så det är ju, det är ändå kul att se att han är där och trummar på. Han har varit där ett tag nu också. Jag tror han har varit där nästan i 4 år. Så det är en spelare som man kanske inte tänker på så mycket. Han är inte precis den som drar på sig så mycket uppmärksamhet. Men man ska ju lyfta honom ändå för ett bra jobb.
Jag hävdar ju att han egentligen borde vara först i ledet efter Mikael Lustig på högerbacken. Jag vet att jag är en av de enda som hävdar det, men jag tycker att han är som högerback bättre än till exempel Emil Kraft. Men det är väl att man försvinner lite när man spelar i Zweite kanske.
Det är nog det. Alltså, jag tycker kanske nästa kampanj här. Olsson till
hans. Ja, med alla tyskarna.
Nej, men det finns ju någonting där tycker jag ändå. All respekt till Lustig. Han ska ju definitivt vara där med tanke på rutinen och den. Jag har inte träffat honom personligen, men det man har hört och sett är ju att han är verkligen en spelare som går igång och levererar när han möter bättre motstånd. Så han ska ju vara där, men strax bakom honom. Kraft har ju tyvärr inte fått den genom växlingen i Newcastle, och samtidigt har jag inte så bra på koll. Där har ni ju betydligt bättre koll på allsvenskan och högerbacka där, om det finns någon som borde vara med annars än Lustig. Men varför inte Olsson också?
Alltså egentligen har vi redan kampanjen med Tinnerholm, men
just det.
Det känns som att Janne har heligt bestämt sig för att Tinnerholm inte ska vara med, och i så fall får han väl ta sig på Olsson istället.
Men inte Mattias Johansson också på tur i Turkiet?
Ja, men han är ju 35 kanske, han är 28.
Han är 28, men det är mycket Lustig i 35, han ska ju ut i sommar.
Nu känner jag att jag helt plötsligt började brinna mer än någonsin för Sebastian Olsson. Jag vet inte vart det kom ifrån, men den jäveln ska in alltså. Han älskar Sebastian Olsson. Är han den bästa fotbollsspelaren vi har i det här jävla landet? Ja, kanske.
Kan vara.
Oj. Fantastiskt.
Men där är vi i mål med svenskarna, va?
Ja, det känns, de har blivit färre efter att Dresden åkte ur och sånt. Så att de har försvunnit.
Vi har ju nu, några standardfrågor vi alltid ställer till dig. Vilken svensk spelare tror du skulle passa bäst och skulle du helst vilja se i Bundesliga just nu som inte är där?
Tänker nu genom huvudet, svenska som inte spelar Bundesliga som jag skulle vilja se där. Nu får ni jättegärna ledsen för att jag uttalar namnet fel. Men Malmös mittback Ahmed Hodzic, stämmer det?
Mm.
Ja, men nu är han ju inte svensk, just nu valde han i
Bosnien. Nej, kolla landsförrädarna är vi inne på nu.
Just det. Just det, okej, jag tar tillbaka det.
Men alltså, en sån som Jordan Larsson då till exempel, som ändå gör det otroligt fint. Bra i Ryssland.
Snyggt, det där hade varit någonting. Jordan Larsson i Bundesliga, i en klubb som slåss längre upp, kanske i Eintracht Frankfurt till exempel, som tycker om den här fartfyllda fotbollen, får spela tillsammans med Kostic och leverera mål efter att Ribic och Halle har lämnat för någon säsong sedan. Så det hade varit jäkligt kul, Jordan Larsson i Bundesliga.
Han känns lite glad bak, tycker jag, om de bara, ja, hur länge får de ha fram och plera liksom?
Stämmer. Det hade ju kanske varit någonting. Thuram kommer ju tyvärr förmodligen gå till sommar. Jag har väldigt svårt att se att han kommer få stanna kvar där. Så varför inte hoppa in där?
Eller vem vet? Det OSV PSG över Thuram.
Ja, det gör det. Det gör det verkligen. Om inte pappan Liljam Thuram säger att han ska gå till Juve eller något
annat.
Vi får se det.
Men för min var att jag kände inte riktigt att jag kunde bära upp det, men jag kände så himla mycket att Jordan Larsson har något som känns Bundesliga över sitt sätt att spela bara.
Jag köper det. Han är kraftfull, stark och målfarlig, och jag tror han skulle passa bra i Bundesliga. Lite som jag hade hoppats på en formstark John Guidetti också skulle göra i sina dagar. Mm. Vem vet, varför inte släng ut en Leeboy till John Guidetti, Alaves, ta tillbaka honom till Bundesliga.
Han behöver den.
Ja, alltså han har ju spelat i Hannover förra säsongen. Om man ger honom skjutsen in i Bundesliga direkt istället, i en Bundesliga-klubb, och ger honom självförtroende, säg till honom, okej, nu får du 15 matcher på raken från start här, kör.
Det är ju bara Schalke som är så desperata. Det är inte...
Fan, tänk om han skulle gå och rädda Schalke från alltså de är inte ens nära räddning nu. Så kommer Gudetti in och smäller in 20 mål på en vår. Och rädda kvar dem. Vilken jävla dröm ändå.
Jag tänkte det och sen slå en till mot Dortmund till och med. Sänker Dortmund i ett derby. Oj, oj, oj. Där har vi det.
Sen går han direkt till tv-kameran. Det är det sämsta laget vi mött i hela ligan.
Vi kissa Schalke, på hålan.
Alla andra de kan gå hem. Hörru, tack så jättemycket för idag Kevin. Du ska såklart få svara först innan du får lämna oss på den viktigaste frågan som är, vad önskar du dig mest just nu?
Jag vet nu när det roliga var att senast när du ställde den här frågan då svarade jag exakt samma sak från första gången. Men, och det är ju schnitzel. Det går aldrig att undgå en god schnitzel. Och jag blev så glad senast när jag hade en bild uppe på Facebook. Då svarade min farbror som bor i Schweiz. Vi har inte träffats på ett tag, men han sa att jag börjar se ut som en man nu. Men en man behöver också sin Iselåren schnitzel. Och det är då den här speciella schnitzeln i Schweiz då. Så jag måste ju ändå följa min streak här och fortsätta med schnitzel tycker jag.
Otroligt fint. Hörru, tack för att du ville vara med igen Kevin. Vi tvingar in dig snart igen.
Det ser jag fram emot.
Ja, och tack som vanligt Jonte, och vi hörs ju imorgon, eller hur?
Det gör vi alltid. Tack till alla lyssnare också, och patrons och sånt.
Tack, ni är otroligt fina. Ha det bäst, hej då!
Hej då!
Auf Wiedersehen!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här, som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.